Hej alla glada och trevliga medborgare i vårt humana, medmänskliga Sverige. Jag heter Gösta Evén, är fembarnsfar uppväxt i Täby. Flyttade in till Trollbäcken i Tyresö 1984. Tänker tala om min utsatta och mobbade situation i skolan till deltagandet årets West Pride i Göteborg den 1 juni. När jag kom ut i världen på nyårsafton 1948 vägde jag över 5,2 kilo. Blev retad för min kroppsvolym i många år redan innan skoltiden. I årskurs 3 konstaterades att jag hade läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans med några andra grabbar fick vi gå ifrån klassen på 38 elever till ett litet bibliotek för särskild undervisning i rättstavning. I slutet av 1950-talet hade vi diktamen ibland på svensktimmarna. Jag hade mellan 15 och 20 stavfel på ett kort stycke. Som stor, tjock och okunnig i stavning så blev jag ofta retad på rasterna. Det slutade minst en gång i veckan med att jag hamnade i regelrätta slagsmål. Några gånger med blodvite. En gång blödde jag så kraftigt att jag gick hem. Kläderna hade blivit blodiga. Mamma som var hemmafru blev ordentligt arg. Hon gick till skolan och hade ett upprört samtal med klassföreståndaren. Vad det resulterade i kommer jag ej ihåg. I slutet på 1950-talet och början 60-talet så var det alltid grabb mot grabb som slogs. Aldrig att kampen fortsatte om en ramlade omkull. Sparkar förekom överhuvudtaget inte under min skoltid. Många elever samlades i en ring omkring oss som slogs. De ropade uppmuntrande tillrop till min motståndare. Ytterst sällan till mig. Ordet mobbing kände jag inte till. När jag söker på ordet i Bonniers lexikon från 1968 finns det inte där. Jag såg aldrig att flera slog en. Så klimatet är väsentligt hårdare idag. Så småningom råkade en lärare få syn på folksamlingen och kom för att avbryta slagsmålet. I regel var det endast en rastvakt ute. Så det kunde gå lång tid på rasten som slagsmålet varade. Denna slagsmålstid var framförallt i folkskolan från årskurs 3 till årskurs 6. Efter följande händelse i årskurs 7 upphörde slagsmålen. Det jag tänker på är ett bråk som uppstod i uppehållshallen mellan skåpsraderna. Det slutade med att jag fick in en hård höger på motståndarens haka. Den var så kraftig att hans huvud slog i skåpet bakom. Han fick åka till sjukhus. För en kota i nacken hade hoppat ur led. Det var naturligtvis förskräckligt för honom. Men jag fick stor respekt och bråken upphörde. Jag blev inte retad längre. Så livet blev lättare att leva, åtminstone för mig. Bortsett ifrån att jag fick sänkt betyg i uppförande. Han kom så småningom tillbaka från sjukhuset. Vi talade därefter aldrig mer med varandra. Som jag minns, det kontaktades mina föräldrar av skolan. Det resulterade i att jag började med att utöva brottning för att få utlopp för mina aggressioner på ett kontrollerat sätt. Det här var en sport som passade mig. Det var roligt med träningen. Efter säsongens tävlande i Stockholm så slutade jag på tredje plats i min viktklass. Nu ska vi få höra Staffan Hellstrand sjunga sin låt Liten pojk som alltid kraschar.
Nycklarna tillbaks, de blev för dyra för mig att ha. Jag vet att du ville väl, Det är inte därför jag gråter som en liten pojk. En liten pojk med ansiktet i händerna. En liten pojk, en liten pojk som aldrig har förstått vad som har hänt och som aldrig någonsin sett något innan alla andra sett. Som aldrig vänt sig om i luften, aldrig lyckats landa rätt, alltid snett. Här kommer knivarna tillbaks. Förlåt, det var bara jag som ville vara märkvärdig ett tag. Men det tror jag du tar från en liten pojk. En liten pojk med ansiktet i händerna. En liten pojk, en liten pojk som aldrig har förstått vad som har hänt och som aldrig någonsin sett något innan alla andra sett. Som aldrig vänt sig om i luften, aldrig lyckats landa rätt, alltid snett. Som man kunde skratta åt ibland och inte ens vända sig och titta när du ropar till en liten pojk. En liten pojk med ansiktet i händerna. En liten pojk, en liten pojk som aldrig har förstått vad som har hänt och som aldrig någonsin sett något innan alla andra sett. Som aldrig vänt sig om i luften, aldrig lyckats landa rätt, alltid snett.
Under gymnasietiden blev jag intresserad av politik, blev aktiv i FNL-rörelsen, gick i många demonstrationer i Stockholm mot USAs krig i Vietnam. Med största sannolikhet så bevakades och filmades dessa demonstrationer av tjänstemän ifrån USAs ambassad. Så jag fanns nog på bild i Pentagon långt före att NSA, där Edward Snowden arbetade, blev känt. Var med och bildade en lokal FNL-avdelning i Täby. I och med det lyckades jag få dit en journalist från DN. Det blev en liten notis i tidningen. Det var mitt första ideella engagemang som har efterföljts av många andra senare i livet. Som bageri- och kontriarbetsgivareföreningen inom Svenska arbetsgivarföreningen, Jordbro fotoklubb, Rädda barnen, Företagarna, Kollektivhusföreningen och Miljöpartiet. Under denna tid fick jag reda på att USA hade över 3000 militärbaser utanför sitt land. Jag skrev ett brev till ambassaden och frågade om det stämde. Jag har fortfarande inte fått något svar. I mitten på 1960-talet började jag resa bort ifrån Täby till andra förorter eller in till stan för att roa mig med att gå på bio, lyssna på popband eller för att dansa. Det gjorde jag ensam, för jag hade inga vänner. Jag ville inte träffa det som tidigare hade retat mig. På sommaren 1966 var jag ofta i Gamla stan och dansade i källarklubbarna. Man behövde köpa ett medlemskap till varje klubb. Sen kostade 5 kronor i entré. En läsk kostade någon krona. Så jag roade mig en hel kväll för en tia. Förutom busskortet som pappa hade betalat. Det var andra värden på kronorna då. På kvällen den 2 september bjöd jag upp till dans den tjej som så småningom blev min fru och mor till 4 av våra barn. Nu tog livet en ny vändning i och med att jag blev familjefar 1967. 1969 föddes vårt andra barn. Han var harmynt, hade dubbelsidig gomspalt, astma och hjärtfel. Han placerades på Röda Korsets sjukhus på Drottning Kristinas väg. Där fick han bo hela vintern och våren. I juli 1970 hade Röda Korset semesterstängt. Jag är hemmaman och min fru förvärvsarbetar. När jag matar lilla Lasse så kommer det mesta ut genom näsan. På grund av att gommen inte hade hunnit att bli opererad. I augusti kommer Lasse tillbaka till Röda Korset för vidare vård och operationer. I januari 1971 får han komma hem igen. 29 mars på kvällen upptäcker jag att han har kräkts i sömnen i sin egen säng. Cirka 20 minuter efter att jag hade lagt honom för kvällen. Jag lyfter upp honom och försöker få ett livstecken. Men tyvärr ser jag inga. Jag och min fru åker så fort som jag vågar köra till Danderyds sjukhus. Då hade han blå skiftningar i ansiktet. Det blir full aktivitet på akuten. Vi blir där i över en timme innan en kurator kommer och meddelar det som man som förälder inte vill höra. Tyvärr, er son har inte gått att rädda till livet igen. Någon hjälp att bearbeta den här svåra förlusten av vårt barn fick vi aldrig. Livet måste gå vidare. 1974 köpte jag mitt första egna kakhus. Det var ett av flera bagerier på Upplandsgatan. Tillverkning, butik och servering på Upplandsgatan och ytterligare en butik på Odengatan. Det blev mycket arbete. Min fru var hemma och tog hand om barnen och det som behövde göras hemma. Efter några år så jobbade jag nästan dygnet runt. För jag hade ansvar för familjens inkomster. Frugan tog hand om utgifterna. Det var den tidens könsuppdelning i många förhållanden. Det blev för mycket arbete. Slutade 1978 med skilsmässa. Jag sålde bageriet och vi sålde villan i Täby. Jag bodde en tid i tredje hand på Långholmsgatan i Stockholm. Efter en månad kom förstahandshyresgästen och tog bort de flesta möblerna under tiden som jag och en av sönerna var borta hos en bekant. Så vi sov på en matta på golvet. Det fick mig att gå till bostadsförmedlingen. Jag tog med mig sonen som var 3,5 år. Går fram till disken och säger att jag önskar en lägenhet. Kvinnan bakom disken frågar efter namn och hur länge som jag har stått i bostadskön. Jag svarar att jag är inte inskriven så jag har ingen kötid. Men jag behöver en lägenhet nu. För jag har nyligen skilt mig. Hon svarar att det blir svårt. Jag är påstridig och hävdar att jag och barnen behöver en lägenhet snarast. Hon ber mig sätta sig ner och vänta en stund. Under tiden som hon pratar med sin chef. Efter cirka 30 minuter kommer hon tillbaka med 3 lägenhetsförslag. Jag tackar och går. Jag bestämde mig för en lägenhet i ett höghus i Jordbro. Jag var arbetslös men lyckades få skriva ett förstahandskontrakt ändå. 15 januari 1979 flyttade jag in. Nu var jag singel för första gången i mitt liv. Det blev en bra tid utan ansvar för anställda. Barnen hade jag varannan helg, ibland ifrån onsdag kväll till söndag eftermiddag. En dag i juli ringer jag på hos en granne och ber den vattna mina blommor. För jag tänker åka till Medelhavet och bada. Det blir förvånade över mitt hastiga beslut. Jag fäller ner baksätet till min Volvo herrgårdsvagn och lägger in en madrass med sängkläder. Packar ner mitt tvålågiga gasolkök, lite kläder och den färska maten som fanns hemma. Efter 2 timmar är jag ensam på väg. Nu levde jag ett enkelt liv på stränderna i Jugoslavien och Grekland. Det blev mycket egen tid. Ville jag ha sällskap så började jag prata med någon, antingen på stranden eller någon pub. Ofta så blir vi några stycken som bestämmer oss för att grilla till kvällen. Då behöver vi samla pinnar och ved i några timmar på eftermiddagen. Sen sitter vi i sanden och grillar och pratar hela kvällen. Det var mycket trevligt. Jag fick möjlighet att byta bostadsadresser med många människor från flera länder i Europa som jag vid senare resor besökte. Bland annat träffade jag en tjej från USA som arbetade som pedagog på en USA-bas i Stuttgart. Hon bodde utanför basen. Men många på basen arbetade och bodde där. Där fanns alla typer av affärer och pubbar och restauranger. Så många lämnade aldrig basen. En dag tog hon med mig in på basen. Det var inga problem att bli insläppt i hennes sällskap. Nu lyssnar vi till Universal Soldier med Donovan.
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
...1980 på hösten köper jag en skåpbil som jag inreder till husbil. Första resan gör jag tillsammans med mina 2 yngsta söner till Jugoslavien. Andra resan med min äldsta son. Det blir sammanlagt 7000 mil utomlands och 1000 mil i Sverige. Det var en bra tid på många vis. Men dessa resor får bli ett annat program. Så småningom träffade jag en ny kvinna som jag blev sambo med. 1984 köpte vi tillsammans en villa i Trollbäcken i närheten av Kumla skola. 1986 fick vi vår son. 1988 på hösten köpte jag formbageriet på Lidingö. Sen är cirkusen igång igen med många anställda och mycket arbete. En av de anställda var kontoristen som var född och uppvuxen i Tyskland. På grund av mina läs- och skrivsvårigheter blev en av hennes arbetsuppgifter att kontrollera min svenska stavning i breven. Det kändes märkligt att som vuxen svensk behöva be en utlandsfödd person att hjälpa mig med stavningen. Min förhoppning är att de som idag går i skolan får bättre hjälp än vad jag fick. Det var till 1993 då jag försatte företaget i konkurs. Sen fortsatte jag att baka ensam med endast kex och knäckebröd under varumärket Hälsokostbagaren. I mitten av 1990-talet blir min sambo sjuk och avlider 2001. Efter en tid träffar jag åter en ny kvinna som jag blev och fortfarande är särbo med. 2002 började jag skriva frågor till de olika politiska partiernas info@. Det blir många frågor för att försöka utröna vilket parti som bäst stämde överens med min uppfattning. Jag kommer fram till att det finns minst en fråga i alla partier som är bra. Och minst en fråga som inte alls stämmer överens med min uppfattning. 2007 blir jag styrelseledamot i Rädda Barnens lokalförening. Min särbo och Rädda Barnen ger mig insikt i sociala frågor som jag var helt ovetande om tidigare. Nu tar livet återigen en ny vändning. Jag tar starkt intryck av min nya kunskap. På hösten 2013 skriver jag ner 7 viktiga ämnen till alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Och frågar om jag med mina värderingar får bli medlem i ert parti. Alla svarar ja. Vilket är mycket förvirrande. Jag analyserar alla svar och bestämmer mig i oktober för att bli aktiv medlem i Miljöpartiet. Jag börjat gå på medlemsmöten 2 gånger i månaden. Det känns helt rätt. Och jag är nu nominerad till kommunalfullmäktige för Miljöpartiet. I januari 2014 har vi en helgkonferens inom Miljöpartiet. Där ska vi jämka oss fram till ett valmanifest inför kommande val. Vi var ett litet gäng på mindre än 20 personer. Vi går igenom en mängd frågeställningar. Alla ges tillfälle att tala. Till slut kommer vi fram till frågan om finansiering. Partiet hade tidigare gått ut med en skattehöjning på 30 öre innan jag blev medlem. Det här blir en svår nöt för mig. Jag framför att en skattehöjning inte är bra inför valet i höst. Skattehöjningar gillar jag inte och har aldrig gjort. Jag argumenterar emot skattehöjning. Sedan ett antal år tillbaka har jag blivit mer insatt i sociala frågor som framförallt rör vård, skola och omsorg. Mina partikollegor pratar nu om behovet av mer resurser och nödvändiga åtgärder på just dessa områden. Det får mig att inse att det måste nog bli en skattehöjning i alla fall. När jag lyssnar till mina partikamraters argument om varför en skattehöjning är befogad händer något inom mig. Ögonen fylls med tårar, tårarna rinner, jag får svårt att tala. Till slut bryter jag fullständigt ihop. Säger, vad fan har jag gjort? Är helt förstörd. När jag förstår hur fel jag haft. Får stöd av kamraterna, men det kommer ju upp flera gånger senare. Mina ögon blir tårfyllda flera gånger denna helg. Men bara positiva reaktioner från övriga deltagare. Men jättejobbigt för mig. Efter 50 år som skattesänkaragitator har jag nu insett att vi måste höja skatten för att kunna ha en social välfärd värd namnet. Jag har nu utvecklats från en liten aggressiv kille med kort stubin till en eftertänksam miljöpartist som förstår vad människors lika värde innebär. Det slutar med att jag till och med går med i West Pride 1 juni efter Miljöpartiets kongress den helgen. Vi företagare brukar säga att utan privata småföretag så stannar Sverige. Jag vill tillägga att utan alla duktiga invandrare så stannar Sverige. Avslutningslåten vill jag tillägna min familj, min kära särbo och alla andra människor som förstår innebörden av alla människors lika värde. Det blir Björn Afzelius fina låt, Sång till friheten. Tack för att du har tagit dig tid att lyssna. I september är det mycket viktigt att du röstar, gärna på Miljöpartiet.